Ja, men då så.
Du lyssnar på podden Fundersamt. Är du nyfiken på vilka gäster Therese och jag kommer ha i kommande avsnitt så kan du se det på vår hemsida fundersamt.se.
Men nu kör vi dagens avsnitt. Vår gäst idag är en person som vi upplever har både en styrka och ett mod för att vara den han vill vara. Vi ska få höra hans berättelse kring hur han hittade rätt. Han har 16 000 följare på TikTok där han berättar och svarar på frågor kring hur det är att vara transkille.
Hej Sebastian, välkommen.
Hej, tack så mycket.
16 000 följare, det är superimponerande. Kan du berätta lite kort vad det är du gör på TikTok och hur kom du på att du ville, om vi använder det begreppet, komma ut inför hela Sverige?
Alltså, jag använder ju TikTok för att visa att det är okej. Okay, att man inte ska behöva gömma vem man är. Det var ju så, jag började ju faktiskt med TikTok för över ett år sedan. Och då la jag inte ut så mycket om just att jag är transsexuell. Jag la nästan inte ut någonting om det. Mm. Och så när jag började scrolla på TikTok och såg att det var väldigt mycket transsexuella människor som fick väldigt mycket hat och väldigt mycket... Ja, som inte, ja, men vågade inte stå upp för den de var då. Och då kände jag att någonting måste ju hända. Mm. Och därför började jag med att vara väldigt öppen och ärlig och svara på frågor som folk kanske funderar på. Och inte svara på ett störigt sätt utan även lära ut. Mm. Vilket gör att folk kanske är mer öppnare åt just den biten.
Ja, för mig blir ditt TikTok-konto, det är väldigt viktigt för de personer som behöver en förebild.
Ja.
Och för min upplevelse är att det finns många förebilder där män har blivit kvinnor, men väldigt få där det är tvärt emot.
Ja.
Har du samma uppfattning och hade du någon förebild som du kunde ta stöd av under din process?
Alltså jag har väl aldrig riktigt haft någon förebild så, för jag känner ingen som är transsexuell och jag har ingen kompis som är transsexuell eller något sånt där. Så ja, jag fick väl vara min egen förebild då.
Det har ju varit under en väldigt lång period nu då många män har blivit till kvinnor. Ja, det är han ICA-killen, det var en präst, Tone heter han. Hon, alltså hon som skrev Melodifestivalen och då... Men det är väldigt få officiella kvinnor som har blivit män, vilket jag tycker är lite synd. För det. Och därför tror jag att du gör ett väldigt bra arbete med din TikTok faktiskt.
Ja, det är det jag vill nå ut till i alla fall. Men sen vet jag att, helt, att är man från kille till tjej, då, att det är mycket, det är inte lika acceptabelt idag. Eller som... Ja, från tjej till kille. Och det tycker jag är väldigt synd också. Att de får mycket, mycket, mycket mer hat.
Okej.
Och det kallas för bögar och ja.
Men varför tror du att det är så?
Jag vet faktiskt, det är jättesynd att det är så.
Ja. Och nu är du egentligen du en förebild för säkert många personer. På grund av ditt TikTok-konto som har otroligt bra content måste jag säga. Så. Ja. Men om vi tänker så här, vi kanske ska börja med att starta ut begreppen så att de här som lyssnar förstår vad som menas med att vara transsexuell och vad som är skillnad på att vara då trans och crossdresser transvestit. Crossdresser och transvestit är samma sak, för det är ju en väldigt stor skillnad.
Ja, det är det.
Ja, men kan du berätta, vad är egentligen en transsexuell och vad är skillnaden?
Alltså transsexuell, då är man ju född i fel kropp. Då är man ju, det kallas ju könsdysfori.
Mm.
Och då vill man ju vara det andra. Eller man är ju man är inte könet som man föddes med.
Mm.
Medan transvestit, då kan det ju vara till exempel en kille då, som vill klä sig som en tjej. Men ändå är en kille.
Ja, för den personen har ju inget problem med sin egen könsidentitet.
Nej.
Mm. Ja, men exakt. Men har du märkt att på nätet att man har svårt med de här begreppen, eller?
Det är ju väldigt många som inte vet skillnaden. Och det är ju inte så konstigt heller, för det är ju väldigt, det finns ju väldigt många olika begrepp för olika saker. Och det är inte alltid lätt att hänga med om man inte är inne i det.
Mm.
Och det är väldigt mycket unga på TikTok, och det är klart, att man inte förstår, om man inte frågar.
Men om vi börjar då från början, du är ju man, men du föddes ju som flicka. Hur gammal var du när du insåg att du var, som många säger, inlåst i fel kropp, kön, om man säger så?
Så jag var 14-15 år, jag kommer inte riktigt ihåg exakt, men där mellan 14-15.
Hur lång tid tog det innan du insåg det själv tills du berättade för någon annan?
Alltså samma dag som jag insåg det själv berättade jag för mamma och pappa. De var första som fick reda på det.
Men vad var det som gjorde att du insåg att det här är, alltså jag tänker från att du är 14 och samma dag berättade för dina föräldrar. Var det någonting du bara kände, eller var det någon händelse som du kommer ihåg, eller?
Alltså det jag kommer ihåg av, det var ju, jag kollade mycket på Idol då. Då var det ju en som var med, som är transsexuell. Jag hade inte kommit ut som transsexuell. Och så såg jag bara, men, och då fick jag väl något, ja men det där är nog jag. Och sen direkt jag kom på det så var det liksom självklart.
Hur reagerade din familj när du berättade alltså, det här liksom?
För jag var så ledsen den dagen. Och så gick jag ut till mamma och pappa, så sa jag det, att bara, men jag tror att jag är en kille. Och då sa de, ja vi vet. Ja, jag hade väldigt, väldigt, haft väldigt tur. Så. Ja.
Tog det lång tid innan du kände att du kunde berätta för dina kompisar också?
Nej, det gjorde jag nästan direkt.
Ja, hur reagerade de då?
Alltså det var ingen som reagerade något konstigt. Inte alls. Men sen var jag liksom, innan jag kom ut som transsexuell, så var jag ju lesbisk då. Så jag hade ju ändå vänner som var accepterande.
Okej, så då kan man säga att du var lesbisk under en tid. Men kan man säga att innan du kom ut, innan du förstod när du var 14-15 att jag egentligen är kille, så måste det ha varit en lång process där när du var barn. Var du pojkflicka eller var du väldigt tjejig innan den här perioden?
Jag har alltid varit en pojkflicka och jag har ju en storebror och jag har lånat hans kläder sedan jag var liten och hans kompisar. Och... Jag har aldrig varit, jag hade en period när jag gick i sjuan tror jag, som jag sminkade mig i 2-3 veckor.
Så på något sätt så kanske det var så att du var ditt kön ändå, fast du egentligen inte var fullt ut kille, om man säger kroppsligt, egentligen innan 14-15 år också.
Ja, gud ja.
Ja.
Hur mådde du under den här perioden? Var du osäker eller kändes det som självklart liksom att det här är jag?
När jag hade kommit ut?
Ja.
Ja, då var det självklart från den dagen. Och från den dagen mådde jag mycket, mycket bättre än vad jag gjorde innan.
Men nu är du då 14-15 år och du har kommit ut till omgivningen. Du bor i en ganska liten stad, förstår jag. Eller så.
Då bodde jag i Uppsala.
Ja, okej, du bodde i Uppsala då. Så då men jag tänker så här, hur gör man skvaller? Hur tar man omgivningen då? Ja, men jag pratades det mycket på Konsum, om man säger så. Att man, det där är, nu heter hon Sebastian till exempel. Eller hur?
Nej, det pratade, som sagt, jag bodde i Uppsala, det är ju rätt stort liksom. Men när jag kom ut, alltså vad jag vet så har det inte pratat så mycket om, för det var inget konstigt. Men sen har jag alltid varit så självsäker också, så att jag, och det har inte gjort mig något om någon råkar säga fel, eller i början där, om någon sa hon, eller jag fattar att det tar ju tid.
Ja, men då säger vi så här att du är då 14-15 år. Vad händer då och vad händer hos dig då? Alltså, går man direkt till, uppsökte du vård direkt, eller var det så att du tänkte att jag behöver leva med att fundera kring det här? Eller vad händer då?
Det var mamma som tog kontakt med BUP dagen efter jag berättade. Och då fick jag ju komma in på en utredning. Det tog ju några månader innan man fick göra det. Och då väntade jag bara, men jag körde igång direkt med utredningar. Och
då, när man då gör den här typ könsdysforiutredningen, så går man till en psykolog och pratar med den först, eller en kurator, eller hur?
Du går ju till en psykolog då som är inriktad på just könsdysfori. Och så pratar man, jag fick prata i 2 år med en psykolog. Man får ju inte börja med testosteron och sånt förrän man är 18. Så jag pratade med psykolog tills jag blev 18.
Ja. Hur upplevde du kontakten med vården?
Jo, men jag upplevde det faktiskt väldigt bra.
Ja.
Faktiskt väldigt, väldigt bra.
Men jag har hört att man ska leva en viss tid. Och jag tror att det kallas real life-perioden. Uh-huh. Då man testar att leva som könet man känner sig som att man är. Har du gjort det? Hur lång tid fick man göra det?
Gud, det var väl ett år ungefär innan. Ja, men det var ju samtidigt som psykologmötena där. Mm. Så skulle man testa 100% som man då. I mitt fall.
Men har du någonsin vacklat under den här perioden? Att du kände lite så här att jag kanske inte är det här. Eller jag kanske har inbillat mig eller så.
Alltså i början var det ju mycket att, ja men är det här rätt? Det är ändå ett stort beslut och ett stort liksom. Men alltså inte jätteextremt mycket. Det har väl mest varit att man har tänkt på, ja men är det verkligen så här? Så bara, ja men det är det.
Mm. Ja, när du gick till din psykolog, hur ofta gick du, varje vecka eller en gång i månaden? Eller alltså, hur mycket får man ge upp sin egen vanlig? Ja, förlåt, vad sa du?
Ja, i början var det väl varannan vecka tror jag. Och så sen i slutet då, så var det väl en gång i månaden.
Ja. Och då träffar man psykologen. Efter det träffar man någon annan sen efter det, eller?
Du träffar psykologen och sen så får du ju träffa, då gick jag ju vidare till något som heter transsexuella teamet som finns i Uppsala. Och då får man ju träffa en läkare och där bedömer han då om man får börja med testosteron och fortsätta. Och sen är det även han som skriver ut om man får göra könskorrigering och personnumsbyte och grejer.
Men det känns ju som att den här, att det har gått väldigt bra för dig. Men kände du någon typ av oro eller hade du några sådana funderingar att kommer det här gå bra eller att, om du var rädd för något eller kändes det bara, var det bara bra liksom?
Alltså, jag tyckte att det bara var bra.
Ja.
Man hade ju något att se fram emot hela tiden för det hände ju etapper.
Mm.
Så stod riktigt, alltså, det har ju tagit väldigt lång tid men det har ju aldrig riktigt stått still för jag har alltid väntat på någonting.
Etappen är att man går till en psykolog, man får det uttalandet.
Man får en diagnos av psykologen.
Okej, diagnosen får man av psykologen. Av läkarna får man medicinska möjligheten att du klarar av testosteron och det här.
Ja. Ja.
Och sen så skickas det till Socialstyrelsen. Eller vad skickas, ja, och de beslutar om du kan få byta identitet, eller hur?
Ja, ja. För först så får man ju gå på testosteron ett tag och man måste ju, ja, men även innan man får göra personnummersbyte och grejer så måste man ju ta bort brösten och även livmoder, äggstockar och allt det där.
Mm.
Sen kan man ansöka om.
Okej, så då är det ju lite så att när du, om vi säger så här, fram till då 20 års ålder, säger vi 18-20 års åldern, så får man leva som sitt kön och sen när man då exempelvis nu börjar du testosteronet säkert när du kanske var 18-20 år och sen vad heter det, så får man när man har gjort alla de här tagit bort brösten och opererat bort livmodern, det är då man får alltså byta personnummer.
Ja.
Okej.
Och även i samma ansökan så får man ju svar på om man får göra könskorrigering eller inte i samma.
Okej, men om man skulle få nej om man har opererat bort livmoder och brösten, alltså jag tänker, vad kan man överklaga ett sånt där beslut?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Men det är ju, när man pratar med läkare så säger ju de, som i mitt fall och sa de det, att de kommer ju inte neka dig. Och det är väl om psykologen eller läkaren då känner att nej, men det finns en viss tvivel.
Och
då
du måste vänta ett tag till innan vi gör de här stegarna. Okej, ja.
Ja. Och det kan ju vara liksom, man får ju inte må dåligt överhuvudtaget innan man börjar med det här. Utan man måste ju vara helt stabil innan man får.
Mm.
När du började ta testosteron då, vad innebär det? Hur påverkas kroppen? Finns det några nackdelar eller biverkningar rent kroppsligt och sådär?
Det finns ju bra många biverkningar, det gör det ju. Ja, men man får ju dippar, att man mår väldigt dåligt i perioder. Ångest. Ja, så finns ju mycket, det är mycket, man får svettningar, man går upp i vikt. Så det är ju, alltså det är en hel del biverkningar, det ska man ju veta innan man börjar också. Det är väldigt viktigt.
Men jag tänker när du då säger att man kan få så här lite ångest, man kan få de här problemen. Vem vänder du dig till med din ångest och din problematik med sättningar och sådana här saker? Ja.
Alltså jag har inte vänt mig till någon med det här just dipparna, och för jag har ju ändå varit så rädd att de ska avbryta min process om jag visar att jag mår dåligt.
Ja.
Därför har inte jag riktigt vågat tagit tag i det.
Nej.
Men det här med svettningar har jag ju tagit tag med läkaren och jag har fått botox. Men just det här med att man inte mår bra, det, ja, jag vågar inte riktigt.
Det måste ju vara en jobbig del i den här, för man vet att jag har målet här. Och nu har jag det här problemet med mina dippar på grund av du förstår att det är testosteronet. Och då tänker jag ju det att det måste ju ha varit en väldigt jobbig period att inte våga vända sig till någon som kanske kunde hjälpa dig lite bättre, tänker jag.
Ja, jo, men det är en nackdel.
Ja.
Påverkade sin personlighet också när du tog testosteron? Eller är man samma person inombords rent känslomässigt?
Alltså, man är nog samma person. Bara att hela jag förändrades ju av att få börja. Så jag blev en helt annan människa, fast positivt då.
Ja.
Men just själva testet har inte jag förändrats något av i alla fall.
Men det som var positivt med testosteronet, hur yttrade det sig?
Det är just att skägg, mörkröst, man får ju man blir ju bredare och lättare att bygga muskler. Allt sånt där är ju jättepositivt. Och det går ju så snabbt.
Okej. Men tar man det via en spruta då i rumpan eller?
Ja, i höften.
I höften, ja. Och det gjorde du själv eller behövde du åka till sjukhuset för att göra det?
Nej, jag åker till sjukhuset varje gång. Men jag började, det finns ju även gel man kan ta. Och så började jag inte med. Men då, det började jag med för jag är lite spruträdd. Men då tog det ju jättelång tid och så skulle man ju smörja in sig varje dag. Så till slut så sa jag, men jag testar sprutorna istället och det går ju bra.
Ja, för jag tänker att det blir som du säger snabbare effekt på, och då kan du se resultat och må bättre. Ja.
Men då fick du ta dem varje dag?
Gelen, ja.
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 Men sprutorna?
Det tar jag var 13:e vecka.
Var 13:e vecka. Och det är resten av livet?
Ja.
Men en fråga där, för att jag tänker kring byta av personnummer. Behöver man göra det? Är det bara just den här kontrollsiffran som blir viktig? Eller vad, jag tänker, för att du är ju född ändå på samma dag och år.
Ja, jo, det är ju bara de fyra sista som ändras liksom. Men alltså, ja, jag tror man måste göra det. För mig var det liksom självklart att göra det. Så.
Ja, det var väldigt viktigt för dig, för det då insåg du att nu är jag juridisk en man.
Ja. Även man på papper liksom.
Då måste jag fråga, när man åker, vi säger om du skulle då utsättas för trauma och åker in på sjukhuset, så ser ju de att du är man i personen. Men står det i dina papper, vet du om det står i dina papper att du är född till kvinna?
Det står ju, eftersom när jag bytte personnummer, då raderades ju det gamla. Och det är som att jag föddes då liksom. Jag vet inte, de kan ju säkert få fram det på något sätt ändå. Det står ju, jag har ju en diagnos i papperna som står transsexualist, står det. Så då kan de nog säkert se det ändå. Det är kanske viktigt och bra att de kan göra det.
Ja. Hur gammal är du nu då när du började med testosteronet?
Då var jag 19.
Du var 19 år. Och, och då är det ju så att när man då gör den här, jag vet inte om det kallas transformering, eller man tänker så här att får man en personlig vårdplan av sin läkare hur man ska göra för att, om man får uttrycka sig, bli klar på den här resan?
Man får ju liksom, men de berättar ju vilken ordning allting händer i. Och att först får du göra det här, så får du ansöka om det och så. Men man får ju själv liksom ha kontakt med läkarna.
Okej, så du får vara den drivande personen i det här. Att nu ska jag ta bort mina bröst. Och då pratar du med det här teamet som finns på en specialavdelning. Så du behöver inte gå till vårdcentralen.
Nej.
Ja.
Ja, det är de min läkare jag har där då, som hjälper mig då. Ja, och sen ja, men ansöker om ja, men ta bort brösten. Och det enda jag fick ringa om själv, det var att ta bort livmoder och äggstockar.
Ja, nej men, ja, men precis. För det måste man ju göra för att få det här personnumret. För att,
ja.
Ja, men så var det. Men...
Vilken operation gjorde du först?
Först var det brösten.
Ja, och ja. Hur går det till? Kan du berätta något? Eller var du... Hur ska jag fråga det här? Kan du berätta om den operationen?
Alltså hur de gjorde själva då?
Ja.
Ja, nej, men då... Eller...
Förlåt, jag skrattar.
Ja, jag är förvirrad.
Ja, det beror ju på liksom, om man har då stora brösten innan eller små.
Ja.
Jag hade ganska stora, som har ju ändå skurit upp alltså, hela under. Mm. Så det är stora R. Och så även, ja men de har ju... De skärde ju ut bröstvårtan, klippte eller gjorde den mindre och så sydde de på den igen. Och har man små bröst, då räcker det med att man bara tar bort bröstvårtan och så suger, fettsuger dem då, och sen syr på igen.
Mm.
Och det är där även finns en risk att bröstvårtan kan dö och lossna.
Oj, ja.
Så man
skär ju av dem och syr på dem igen.
Men jag tänker så här att har du kunnat haft en sysselsättning, alltså studier eller jobb under den här perioden? För att det innebär väl kanske en hel del operationer, tänker jag.
Aha. Jo, men det har jag. Jag har jobbat för fullt. Jag har varit sjukskriven. Ja, nu, efter senaste operationen så var det en månad. Efter bröstoperationen en månad, tror jag. Så jag har inte haft så mycket komplikationer. Så jag har haft tur.
Ja.
Hur har din arbetsplats reagerat? För du måste ju ansöka om, eller berätta för dem att du ska göra en operation, tänker jag mig.
Ja.
Har de varit positiva liksom, eller hur?
Ja, men alltså, det är det jag bara får så här positiv.
Ja.
Och de flesta blir liksom förvånade och chockade över att jag är född biologisk kvinna. Så det har väl mer varit, ja men de har varit nyfikna och även frågat om får jag fråga. Jag säger, vill jag inte svara så svarar jag inte, då säger jag det. Men jag är ändå öppen om man får fråga mig om saker. Och, ja.
Ja, man tänker så här, vad har varit jobbigt i hela den här processen och vad har varit lättast från att du egentligen startar tills du är den du är idag?
Alltså det jobbigaste är nog ändå väntetiderna på allting. Och det, ja, för det är ju väldigt, väldigt mycket väntetider. För det tog ju mig 10 år att få göra den här sista operationen.
Mm. Och det är då att du kommer att få en penis, om man säger så. Det är din sista operation nu.
Ja, det är den jag håller på med nu.
Ja.
Mm.
Mm. Och hur långt, alltså bara rent, hur långt tid ett vanligt fall, för du har ju säkert läst på mer än vad jag gör, men hur långt det tar att göra en penis? Rent, alltså hur många alltså, operationer?
Det finns ju två olika operationer man kan göra. Och då är det ju ja, men en liten med känsel eller en stor utan känsel. Och den lilla, det är ju bara oftast en operation. Medan jag valde den andra och den är ju 5 operationer om allt går som det ska. Så de beräknade med min operation, då sa de att det skulle ja, men ungefär ta 1 år. Men jag har haft lite komplikationer med läkning och så det har ju tagit ja, lite längre tid. Så för mig kanske det tar ja, 2 år då.
Helt ärligt alltså, 10 års tid är ju ja. Så lång tid.
Det är sjuka väntetider.
Ja. Jag måste...
Då var det bara 3 år för att få göra den här sista operationen.
Ja.
Mm. Visst var det 5 operationer? Eller ja. Allt som allt?
Ja, allt om allt går som det ska då. Och jag har gjort 2.
Mm. Men det är ju, på ett sätt är det ju då skönt att du ändå har kunna leva som dig själv under de här åren, även om kanske operationerna inte är så, men jag tänker att då gå till psykolog och vända och vrida, men du måste ändå ha utvecklats som människa att få prata med någon, eller hur upplever du egentligen de här psykologgrejerna?
Alltså, det var ju så länge sedan, jag kommer inte ihåg så mycket från just. Men jag vet ju att det var ju nyttigt att få träffa en psykolog. För det var ju, hade jag inte fått gjort det så hade jag säkert, kanske inte varit 100% säker idag heller.
Nej.
Att, för det är det som är problemet, att man går direkt till operationer och sen i andra länder då.
Mm.
Och därför kan det vara bra även i början att det tar lång tid.
Mm.
Men sen med operationer och grejer, det tar extremt lång tid. Men, men i början jag tycker inte man ska hoppa direkt på att göra hormonbehandlingar och operationer. Mm.
Nej, för jag hörde att det finns ju en del länder som även ger testosteron till de som är under 18 år. Jag tänker, ja. Alltså, och det, de är ju jätteglada, för de känner ju att de får, alltså, de får ju bli den de blir då. Alltså, ja. Men jag tänker det är, jag tänkte om det här med du pratar om att det är så mycket biverkningar, så känner man ju att det är, man behöver kunna hantera och klara av det också, tänker jag.
Ja, och jag tycker ändå att det är bra att det är 18-årsgräns. För jag menar, sen i tonåren, då är man ju nästan varenda tonåring är osäker någon gång på ja, vem de är. Eller. Och det är därför jag tycker det är så bra att det tar, att man ändå måste vara 18, att man måste gå till psykolog och, för att få fram ja, vad det egentligen är.
Skulle du säga, rent, om du kan svara på det här, tycker du att Sverige är bra på det här, förutom väntetiden då? Alltså jag tänker att ta hand om det, den här problematiken och även in, det här med operationer och så här.
Alltså, ja, det tycker jag, men jag har ju hört nu, alltså, när jag gjorde det så tyckte jag det. När jag höll på med utredning, och, men nu har jag ju hört den från yngre då, att det inte alls är så bra längre. Att de blir illa bemött och att de inte får den hjälp de behöver. Och... Men det är jag när jag höll på i alla fall.
Ja. Jag kan ju tänka mig att det skiljer sig beroende på vilken region man tillhör kanske.
Ja, så är det säkert också.
Ja, och du hade tur att hamna hos rätt personer på en gång, ja. Om man säger så.
De men hade sen... ju ja. Specialläkare just för sånt där.
Jag tänker också att det som kanske har varit lättast i hela den processen för dig är ju att du har haft stöd från din familj.
Oh ja.
Ja, och jag tror att stöd från de närstående är nog ganska viktigt. Jag upplever ändå att du i princip är klar med att bli dig själv. Du kanske har varit det länge, men jag tänker i slutprocessen. Men i och med att du är så jobbigt med den här resan så har ju, du tog upp det också, att du har ju också fått hat.
Ja.
Och då får jag säga så här, helt ärligt, om jag skulle möta dig så är det ju precis som du säger, att jag skulle nog kanske inte ens förstå att du har fötts som tjej. Utan jag, alltså när jag ser dig så ser ju du ut som en man. Och jag är både kvinnlig och manlig, jag har ganska mycket manliga drag om man får uttrycka sig så. Och då tänker jag så här, man måste ju som vara ärlig både med sitt förflutna och sin framtid och sådär. Är du nu när du möter tjejer, för nu är du ju heterosexuell. Ja, och då tänker jag så, är du ärlig med ditt förflutna, eller är det så att du bara tittar framåt?
Skulle jag träffa en tjej som jag dejtar då jag berättar alltid.
Och då att tänker det... jag också, då tänker jag också så här, är det svårare för dig att ha kvinnliga sidor för din resa, för nu vill ju du på något sätt ändå vara man.
Ja. Om det är svårare, vadå, sa du?
Jag menar det här med kvinnliga sidor. Är det svårare för dig att ha kvinnliga sidor nu? För jag tänker att jag kan både ha manliga och kvinnliga sidor utan att någon tittar konstigt på mig. För jag tänker så att även om någon säger, gud vad man haft hon är, och tänker att jag tänker folk på mig kanske för att jag har ibland sådana drag. Men jag tänker du då som faktiskt föddes i fel kön och kanske haft en period som tjej. Och nu är du man, då kanske du vill vara manlig. Och jag tänker det här med, känner du att du kan bevaka även dina kvinnliga sidor hos dig? Som...
Ja, men det tycker jag ändå att det är. Alltså, jag är ju inte så mycket att det ska vara manligt och det ska vara test och hit och test och dit. Utan jag är väldigt, jag är en mjuk kille, väldigt känslofylld. Och det har ju alltid varit. Jag har lätt för känslor och jag har lätt att prata om känslor. Och, så jag vet inte om det sitter kvar. För det, som sagt, det har ju alltid varit. Det har inte ändrat på alls.
Nej.
Men är det fortfarande mycket hat? Till exempel på din TikTok. För du har ju 16 000 följare. Jag tänker det måste vara väldigt mycket kärlek också.
Det är mycket, mycket mer kärlek än vad det är hat.
Ja.
Men sen är det ju, TikTok är ju väldigt, det visste jag ju innan jag började också, att det är ju väldigt mycket hat på TikTok och folk skriver det ena och det andra. Och, men det är därför jag tänker att jag svarar professionellt på de frågorna som de kanske hatar på. Och ja, för fortsätter man att ignorera och de fortsätter hata, då kommer de, ja. Men svarar man ändå, är trevlig och visar att ja, men jag kan vara trevlig fast du skickar hat till mig, då kanske de får en annan syn också.
Mm. Vad har du märkt att dina följare frågar mest om?
De frågar mest om är väl ja, hur jag kan ha skägg och hur jag kan ha röst. Det är väl en standardfråga jag får.
Men vad skönt att du får ändå mycket kärlek.
Ja.
För det behöver man ju också.
Jag vet inte om man är för blåögd, för jag tänker så här att man vi lever, det är som jag kommer tillbaka, man lever 2022, ändå är det, finns det så jävla mycket hat och skit, alltså man blir ju...
Men är det så att det är mer kvinnor, eller vad säger, är det mer män än kvinnor som hatar?
Ja, det är det.
Ja.
Definitivt.
Är det mer kvinnor än män som hatar?
Nej, tvärtom.
Nej, tvärtom.
Det är fler män som hatar.
Ja.
Ja. Och vad skriver de då?
Men det är väl alltid från att oh, nej, du är en tjej. Ja, det är väl standard att skriva att jag är en tjej. Man kan inte byta kön. Och man kan, är man född kvinna så är man alltid kvinna. Och, ja.
Ja.
Men de har ju ingen erfarenhet i så fall, eller gjort någon typ av research med att det faktiskt går. Att jag det finns ju faktiskt en diagnos.
Mm.
Ja. Men det är ja, folk som bara är där för att hata liksom.
Men du har aldrig fått personliga brev hemskickade till dig och sådär?
Aldrig.
Jag har
aldrig något person, aldrig stött på någon människa som har sagt något taskigt eller någonting.
Mm. Mm. Nej, men alltså, jag tänker det här med hat. Alltså, det här med hat, så säger du att du försöker bemöta dem med vänlighet.
Ja.
Men jag tänker så här att hur gör man för att man inte ska, när man har stängt av sin dator, hur gör du för att klara av att få att ta, ja, men att slänga bort det där hatet och bara ha kvar den kärleken du får?
Ja, men det är väl just för att man får så mycket kärlek också, det är väl det som överväger. Och sen att jag är ju som sagt så pass självsäker i mig själv, så skulle någon, ja, men sitter och kallar mig för henne, det gör mig faktiskt ingenting. Utan jag vet ju själv vem jag är, och jag har ju ändå tagit, alltså jag har ju en lång resa för att ta mig hit. Och lite små hat på TikTok skulle ju inte förstöra det. Men sen finns det ju dagar när man kanske inte mår så bra och sitter och läser hat, och då blir man, kan man ju bli riktigt arg. Eller, men då tänker jag på att då ska jag inte svara på de videorna eller kommentarerna just då. Utan jag väntar tills det är en bra dag och jag kan. Ja.
De här depressionerna, kommer du ha de resten av livet i och med testosteron?
Ja, alltså, man kommer ju ha dippar.
Ja.
Men sen finns det ju andra testosteron man kan testa också, som jag ska ta kontakt med läkaren och kolla om jag kan byta och se. Men samtidigt vill jag inte hålla på och mixtra ännu mer heller, för det är ändå och det är, liksom, det är ju så pass kort period man har de här dipparna ändå, så det gör mig inte jättemycket heller. Man tar sig igenom det.
Mm.
Om man har funderingar kring sin egen könsidentitet och inte riktigt vet vilka känslor man har, har du något tips till dem som är, ja, men unga eller gamla? Den här frågorna kan komma när som helst i livet. Men...
Ja. Alltså, när jag får frågor om tips på hur man kan vara säker, då säger jag alltid att det där är så helt beroende på var och en, hur man ska känna eller hur man känner. Och det jag säger då är att ta kontakt med vårdcentralen eller BUP. För de ska ju ha specialläkare inriktade på just det där som man kan prata om eller med. Och då får man ju ändå rätt hjälp direkt, tänker jag.
Yes.
För det är väldigt många föräldrar som skriver till mig också nu. Och tackar mig för att de har barn som är transsexuella och de vet inte riktigt hur de ska hantera eller vad de ska göra eller säga, och tycker att jag har hjälpt dem men, hur de ska göra. Så det är väldigt många föräldrar, väldigt, väldigt många föräldrar som skriver.
Ja, men det kan jag tänka mig, för att det här är ju ett ämne som inte kommer upp i det vanliga konversationen i samhället, tänker jag, utan där måste man ju googla och så.
Och sen googlar man, så det kommer inte upp så mycket heller om, så det borde pratas om mer öppet.
Ja, ja. Men verkligen. Så är det ju. Jag tänker, jag menar, mycket det här att man, om man har såna här funderingar, så bör man ju, som du säger, det borde vara väldigt lätt att få informationen, tänker jag. Så.
Och sen att man inte, för det är mycket unga som skriver på min TikTok och kanske formulerar sig fel, och så får de ju jättemycket hat av andra för att man formulerar sig fel. Men det gör ju att folk inte vågar fråga, och vågar de inte fråga så kommer de ju inte få svar heller.
Nej.
Och därför säger jag även när de skriver på min TikTok att de behöver inte tänka på hur de uttalar sig, utan skriver de, då kan jag säga, ja, men jag förstår vad du menar, men nästa gång kan du tänka på att säga så här istället. Men ändå svarar på deras fråga, för jag fattar vad de menar.
Hur tycker du att man som förälder eller kompis kan underlätta eller stötta om en person i sin närhet har funderingar kring det här?
Ja, men det är kanske att hjälpa till, att ja, men om en person nu är osäker, så kanske familjen eller kompisar kan testa en period. Vi kallar dig för hand till exempel.
Mm.
Och det känns det bra eller känns det inte bra, eller att man hjälps åt på så sätt. Och då känner man även att jag kanske inte vill, jag är ingen hand, utan jag är någon. Man kanske, ja, på så sätt.
För dina föräldrar var ju väldigt snabba med att kontakta BUP.
Ja.
Det var dagen efter att du berättade för dem, sa du.
Ja, så ringde mamma till BUP där.
Ja, men det kändes det som att de visste det här nästan redan innan dig, eller?
Ja, det sa de ju. Att, ja, ja. Vi har velat du kommer på det bara.
Mm.
Och mamma hade ju frågat mig flera gånger innan, men känner att du är en kille? Och då var jag så här, nej, innan jag kom ut då.
Mm. Och om du skulle åka, eller om du fick chansen att skicka ett meddelande eller någonting tillbaka till dig själv när du var i den åldern.
Ja.
Har du någonting du skulle vilja liksom säga till dig själv då? Något så här lugnande eller någon livserfarenhet? Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår hur du tänker. Det var svårt.
Antingen till dig själv eller till någon annan som är i samma situation som du var.
Ja, men det var väl just det att, som jag skulle vilja, för innan, precis innan jag kom ut, jag mådde ju inte alls bra.
Mm.
Liksom ändå säga till mig själv att ja, men det kommer bli bra. Det finns lösningar, och det gör det ju.
Tack Sebastian för att du var med oss och kunde prata lite om din resa. Jag måste säga så här, att jag får nog ge en stor eloge till dina föräldrar, för att jag tror att du har haft turen. Tror jag att faktiskt ha föräldrar som fattade vad man skulle göra så här. Det var ju fantastiskt, måste jag säga.
Ja, jag har haft riktigt, riktigt tur så.
Ja, men däremot så får jag ju säga det att 10 år måste vara en väldigt lång period för dig. Att den här väntan som du säger till att bli precis vad det är. Men just nu så är det ju så att nu är du ju snart i mål. Eller du är ju mål.
Ja.
Alltså, ja. Men vad känner du? Vad önskar du dig nu här för framtiden?
Ja, efter jag är klar med allt det här.
Ja.
Ja, du vet, jag har inte tänkt så långt, för jag har ju bara inriktat mig på det här. Ja. Och nu vill jag ju bara ha en lugnt liv. Bara få äntligen vara jag. Kunna gå på badhus utan att det är konstigt. Och, ja, sådana små saker.
Ja, för att under den här 10-årsperioden, nu måste jag faktiskt återkomma, för du tar upp en grej med 10-årsperioderna innan vi avslutar. Så du, vad heter det? Du var ju hamn under den här perioden. Hur gör man då i ett gymsal och badhus?
Alltså, jag gick aldrig på sånt där för att jag inte ville. Och när jag väl, ja, men jag har gymmat en del, och på gymmet då går jag ut på en vanlig toalett och byter om. Och så duschar jag. Hem. Men jag har undvikit att gå in i omklädningsrum och ja, just för att slippa det här att ja, men nu, jag har ju inte det könet som de andra har här inne. Och var ska jag gå? Och går jag in på tjejerna så kommer de kolla konstigt. Och går jag in på killarna så klarar mig, så blir det konstigt där.
Tycker du att det skulle vara en lösning som många pratar om, att ha en könsneutrala omklädningsrum? Eller?
Det tror jag, med tanke på att det ändå är så pass... Det är väldigt accepterande där, men vi är långt ifrån där. Och så länge det är så tror jag just för till exempel transpersoner och alla de där, att det finns ett alternativ för att slippa känna sig i fel omklädningsrum eller slippa få blickar.
Då kommer den här frågan också. Vad kan vi vi då som göra för att man inte ska få de här blickarna eller den här, alltså, så att man känner sig inkluderad i samhället?
Ja.
Vad man gör?
Ja, det är en svår fråga. Jag tror att, och sen som transperson så känner man ju ändå sig alltid att, jag tror att man känner sig mer utkollad, uttittad än vad man egentligen är. Mm. För det är säkert ingen som skulle kolla konstigt på mig om jag gick in i ett omklädningsrum. Men det är ju jag själv som känner att det här, alltså för mig blir det konstigt. Mm. Jag är rädd för de där blickarna och att man blir obekväm. Mm.
Men efter din bröstoperation, ser man ärren?
Ja, ärren syns.
Ja, de syns.
Ja. Mm. Men även där har jag haft tur, för jag har så bra läkningskött så de syns ju nästan inte alls. När det är kallt så blir de röd. Men annars så är de utfärgade och man ser inte om man förrän man går väldigt nära.
Mm. Ja, jag tänker rent generellt så är det ju, samhället är ju väldigt både öppet men också instängt, fast vi lever så 2021 eller 2022 är vi ju nu faktiskt. Så. Ja. Nej, men det är lite så här, det är svårt, för det är ju ofta så, jag tror att många, oavsett, även om jag tänker så här, om man har en fundering kring sin sexualitet så säger man att det är en fas du går över. Men jag tänker det måste vara fruktansvärt för allt att få höra det, att det är en fas du går över.
Ja, det är en period, det går över.
Ja. Så. Men hade vi några sista frågor här? Jag kände att jag...
Har pandemin påverkat väntetiden extra mycket?
Ja, det har den. I alla fall nu när jag har väntat på den här operationen i 3 år fick jag ju vänta. Och så blev det ju uppskjutet just för pandemin då. Och att de inte ville göra så många operationer då. Men sen fick jag en sista akut tid, så då hade jag tur även där. Precis innan sommaren. Så. Mm. Annars hade jag fått vänta. Ja, annars kanske jag ännu inte hade fått gjort den än.
Oj, ja. Men vet du ungefär hur många som gör en sån här resa varje år? Har du någon koll på det?
Ingen aning om. Jag har så dålig koll på egentligen. Men jag pratar utav mitt eget liksom. Ja. Jag vet ju i princip inte vad det var för, alltså hur operationen gick till, för när jag låg på sjukhuset natten innan, då googlade jag på operationen. Det var ju det dummaste jag kunde göra.
Ja. Men jag tänker så här, är du med i någon community nu för att få träffa andra personer som har genomgått den här resan? Eller är du relativt ensam kring det här?
Jag är väl relativt ensam, så förutom de som jag har på TikTok då. För jag har fortfarande har jag inga vänner som är transsexuella. Eller...
Mm. Men känner du dig som en del av HBTQ-rörelsen?
Alltså, jag känner mig... Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag känner inte att jag är... Alltså, jag känner inte att jag är transsexuell så. Mm. Jag är i den kategorin. Det är mest på TikTok då, som jag använder just trans för att komma ut med...
Ja.
Men jag ser mig själv som en vanlig standard kille liksom.
Ja, för jag menar, nu du är ju en heterosexuell kille i 25 års ålder. Ja.
Ja, jag ser inte mig själv att tillhöra någonstans, utan
Du är du.
Jag är jag. Alltså.
ja, men precis. Men om vi avslutningsvis nu, Sebastian, finns det någonting du skulle vilja säga till våra lyssnare?
Ja, det är väl det att våga acceptera och våga vara dig själv. Och även låt folk ge folk budskap istället för att vara arg på dem eller svara konstigt eller lär folk.
Ja, och så tänker jag så här också att du som funderar kring din egen könsidentitet kan ju faktiskt kontakta ett center och få ett stöd och råd och prata då med en kurator eller en psykolog för att reda ut vem man egentligen är. För att även om man genomgår en sån här utredning så behöver det inte betyda att man tar det slutgiltiga steget som du har gjort, Sebastian.
Nej. Det är där man har svar på om man vill ta det slutgiltiga steget.
Ja. Och för dig så var det rätt och för dig så hamnade du i rätt bana när du väl fick komma till de här personerna och prata igenom det här. Så kan man säga faktiskt.
Ja. Mm. Det var ju då jag fattade att det var rätt.
Ja. Mm. Så du som har funderingar, kontakta din antingen din ungdomsmottagning skulle jag säga, eller din sjuksköterska, eller som Sebastian också säger, vårdcentral, för att gå vidare och diskutera. Men framförallt, är du under 18 år, prata med dina föräldrar. Och kan du inte det så pratar du med någon annan vuxen. För du ska inte behöva fundera och tänka kring att jag inte vet var jag är någonstans. Kan man säga så, Sebastian?
Ja, korrekt.
Mm. Mm, det lät bra. Och jag tycker dina livsråd där, de passar in på i alla situationer faktiskt.
Ja.
Så inte bara det här. Jag tycker det var väldigt bra sagt. Mm.
Och du som inte har Sebastian på TikTok skulle jag då säga att gå in och likea honom. För att dina TikToks är ju fantastiskt informativa. De är väldigt tydliga och jag tycker också det du säger ett sätt att du tar, om man får säga, de få haten som jag har sett på din TikTok så tar ju du dem fantastiskt. Och jag hoppas verkligen att du får fler än 16 000 följare, för det är det värd. Tack så mycket, och jag hoppas verkligen att du får gå i mål med det här och att du får en fantastisk start i livet, en framtid eller vad man ska säga.
Ja, tack så mycket. Och tack för att jag fick vara med och gästa podden.
Ja, jättekul. Ja,
tack.
Mm. Och du som då vill lyssna på vår podd, gör det på där poddar finns. Och du kan titta på vilka våra gäster är på fundersamt.se. Så vi säger hej då och sen ses vi under våren.